En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
När jag började jobba på LO som välfärdsutredare, många av dem som ringde kom från fackförbundet Kommunal. Och en del av dem berättade att nu är det på det här sättet att jag lever i ett äktenskap med en man som är våldsam och dessutom missbrukar alkohol. Och nu när jag har utförsäkrat från sjukförsäkringen så är jag ekonomiskt beroende av honom. Men jag kan inte skilja mig. Jag har inte råd att skilja mig. Och den vanmakten som de beskriver, den häftar fast på en när man har ett sånt samtal.
I decennier har regeringar av olika färg använt sjukförsäkringen som budgetregulator. Trots att de allra flesta kan och någon gång kommer bli sjuka har sjukförsäkringen förvandlats till bidrag i högretoriken och ett skällsord. Men ytterst handlar det om människovärdet och om klass och kön. För de som drabbas hårdast är kvinnor ur arbetarklassen. Tidöregeringen verkar, precis när vi spelar in den här podden, ha en vilja att få tillbaka utförsäkringar och kanske till och med stupstocken. Vi ska prata mer om det här idag. För idag möter vi fackföreningsutredaren Kjell Rautio, en legendar som kämpat i flera decennier för en mänskligare sjukförsäkring. Idag ska han ge sitt bokslut och kanske också en provisorisk utopi i Starta pressarna som firar 20 avsnitt med mig, Daniel Suhonen. Ja, varmt välkommen Kjell Rautio, mångårig utredare på LO och innan dess TCO. Vad kul att du är här.
Ja, tack så mycket. Det är kul att vara här.
Och vi har också med oss en, liksom, lite grann en person i samma bransch, Niklas Altermark, docent i statskunskap och välfärdsutredare på Katalys. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Och du är också, ni två experter på socialförsäkringar och sjukförsäkring. Så det blir som ett litet toppmöte, ett vänstertoppmöte om sjukförsäkringen.
Ja.
Känns det bra?
Det låter uppmanande, utmanande.
Så här, jag tänkte pröva dina känslor här, Kjell. Därför att jag funderade på hur jag skulle skriva liksom en presentation av dig. Och så tänkte jag, det här har jag ju redan gjort i Aftonbladet. Och eftersom
Som Göran Persson sa, så
är jag ju grundlat. Och därför så återanvänder jag den. Och då skrev jag så här, 2021. Satsningen på en reparerad sjukförsäkring hade till exempel aldrig ägt rum utan en enskild persons arbete. Den som bör äras är för sitt strävsamma arbete är den för de flesta helt okända LO-utredaren Kjell Rautio. År efter år sedan Reinfeldt inledde sitt korståg mot de sjuka har Kjell Rautio analyserat och utrett sjukförsäkringen. Detta trots att frågan inte varit het och trots att Socialdemokraterna varit rädda för att bli ett bidragsparti. Kjell Rautio fortsatte att kämpa för en anständig sjukförsäkring. Han såg till att frågan alltid låg högst upp på LO-agendan. Han tog fram underlag, skrev remisser, mobiliserade en politik för människor som sällan kommer till tals. För mig är Kjell Rautio den glödande reformisten som i lunchköerna runt Norra Bantorget på omisskännligt Kirunamål ständigt har en ny tanke om det som för tillfället diskuteras. Där finns Karlebys prövande anslag, Wigforss vilja att dra en princip till sin spets. Där finns Möllers reformvilja. Där står arbetargrabben som jag tror aldrig missar att på ett helt naturligt sätt nämna Kiruna AIF oavsett vad som diskuteras. Kjell Rautio tillhör det finaste vi har i fackföreningsrörelsen. En kämpande rörelseintellektuell. I onsdags vann hans nit en delseger. Belöningen kommer hundratusentals vanliga löntagare till del. För Kjell är det belöning nog. Ja, slutcitat. Kjell Rautio, du är något så ovanligt som en tvättäkta jävla hjälte faktiskt. Och vi är väldigt glada att ha dig här. Hur känns det när du lyssnar på den här? Du är en ödmjuk kille från vår nordligaste landsända. Vad tänker du när jag presenterar dig så här?
Du ser ju att naturligtvis är jag smickrad, men samtidigt så grimaserar jag ju lite. Alltså jag tänker på att mycket av det här som har skett i fackföreningsrörelsen kopplat till sjukförsäkringen är ju inte någonting som jag har drivit eller jag har kommit på, utan det har ju funnits ett ganska stort tryck både när jag jobbar på TCO men också på LO, alltså från förbunden. Och jag har ju långt ifrån varit ensam. Alltså det är möjligt, jag har ju varit den som har lagt sista handen på ett remissyttrande och skrivit underlag i sjukförsäkringsfrågor till de förtroendevalda på LO, men det finns en lång kedja bakom mig liksom, och fackligt aktiva som har enorma kunskaper och erfarenheter av sjukförsäkringsfrågan. Så därav den där lilla grimasen. Jag tänker att jag har lite svårt för att lyfta en enskild person på det där sättet, även om orden var väldigt, väldigt snälla, Daniel, så tycker jag ändå att man måste säga att det här är alltså en kollektiv kraft på något sätt. Det är det som behöver lyftas. Alltså det finns en fackligt organiserad kollektiv kraft som driver på i den här frågan.
Och där har du varit en viktig del. Vad säger du, Niklas, som Kjell?
Jag ställer upp på att Kjell är en hjälte. Jag ställer också upp på Kjells beskrivning av att i varje rörelse som vinner framgång så måste det finnas en kollektiv kraft. Och jag tror att det är viktigt att de där grejerna liksom inte utesluter varandra. Det är som en... Någon måste bära stafettpinnen och lägga sista handen vid remissyttrandena. Eller göra
och ibland kanske sätta foten inför dörren så att remissyttrandet överhuvudtaget skrivs.
Ja, och så att det slinker in så. Men man kanske bara kan ha den rollen också om det finns en kraft underifrån. Och den behöver vi alltid tänka på och elda på.
Ja, jag tror att det där är lite underskattat faktiskt i samhällsdebatten.
Jag tänker så här, vi börjar liksom personligt innan vi glider in på det du har kämpat för så många år här. Alltså du är ju en arbetargrabb från Vittangi uppe i Kiruna kommun. Och vad, kan du berätta om din uppväxt? Hur växte du upp?
Nej, jag är en arbetargrabb som har vuxit upp i norra Tornedalen, Vittangi. Min pappa och mamma, de var arbetare. Pappa jobbade på Televerket. Mamma jobbade många år på barnbespisningen i Vittangi. Och de hade meänkieli som modersmål. Så när de började skolan så kunde de inte ett ord svenska, utan de pratade det som svenskar tyckte var finska, men som egentligen är ett eget språk, alltså meänkieli. Tornedalsfinska kallades det också när jag växte upp. Och där växte jag upp och var väldigt idrottsintresserad i min ungdom. Höll mycket på med fotboll, skidåkning, bordtennis och allt sånt där. Och hade väl en bild av att jag var en ganska stark och frisk och sund kille någonstans när jag var ung. Så att när ryggen knäcktes på kyrkogården när jag jobbade där på ett sommarjobb, så blev det ju också en ganska stor påverkan på min självbild, min identitet alltså. Jag gick alltså från att vara, kan man säga, en av klassens starkaste killar till att bli så svag att jag knappt kunde lyfta ett mjölkpaket från golvet. Så det var min manliga självbild fick sig en rejäl smäll när jag lyfte den där gravstenen och drabbades av 3D-språk i ryggen och sen 1,5 års sjukskrivning på det, va.
Och den ganska klassiska, kanske självskrivna då, karriärvägen för en arbetargrabb uppe i Kiruna på 70-talet, den var liksom inte lika given längre. Och din pappa sa någonting där om ja, dina möjligheter framåt.
Ja, han var ju televerkare och tyckte egentligen att när jag kommer till gymnasiet ska läsa el-teleteknisk linje och bli televerkare som han var. Så han sa någonstans på ett sätt som faktiskt sårade mig ganska mycket när han sa det. Så sa han att ja, grabben, du duger nu inte till att bli något annat än akademiker. Och det var tufft då för mig att ta det, men det var också en ganska krass och realistisk syn som han hade. Jag har förstått efteråt att han hade nog mycket rätt i det. Jag tror jag hade haft jättesvårt att komma till min rätt på den arbetsmarknad som fanns där uppe, alltså med tunga lyft i vården, omsorgen, gruvarbete, skogsarbete och så vidare. Så att det blev ju på något sätt, där blev ju folkbildningen, arbetarrörelsen blev mitt första universitet. Och jag tror faktiskt, alltså det är lite märkligt det här, men det som kan synas vara en nackdel kan ibland vändas till ens fördel. Jag tror aldrig att jag hade blivit akademiker eller facklig utredare om jag inte hade drabbats av de där disbrocken i ryggen. Och också kanske sugit åt mig sanningshalten i pappas uttalande.
Jag tänker att det också på något sätt blir kongenialt att du sedan ägnar en stor del av ditt liv åt att liksom försöka reparera en trasig sjukförsäkring som du själv har då, till skillnad från kanske ganska många andra i den här idag ganska akademiskt tung, alltså liksom utredsängen är ju inte alltid så proletär.
Nej, den bakgrund som både du och jag har, Daniel, är nog inte så vanlig, tror jag, bland utredare. alltså arbetarrötter någonstans. Och för mig har det varit, när jag skriver den här boken, så har det varit, alltså den stora drivkraften, det har varit det som hände då när jag var 18 år på kyrkogården och följderna av det. Alltså det jag egentligen då fick se, det var faktiskt någonting positivt. Jag fick se ett välfungerande sjukförsäkrings- och rehabiliteringssystem. Alltså man investerar väldigt mycket insatser i min kropp. Så jag fick liksom steg för steg trappa upp mitt arbetskraftsdeltagande. Det var en jättebra arbetslivsinriktad rehabilitering. Jag fick sjukgymnastik på sjukhuset i Kiruna och så vidare. Så jag kunde komma tillbaks på ett väldigt bra sätt. Det var liksom en smidig samverkan mellan alla aktörer i sjukvårdsprocessen.
Du hade bra timing med din ryggpaj, så att
säga. Jag hade tur att att det systemet som fanns runt omkring mig fungerade så pass bra som det gjorde då i slutet på 80-talet när det gäller rehabilitering. Sen har det varit en resa för mig att upptäcka att de som kom efter mig på 90-talet och 2000-talet, de fick inte alls samma chanser. Och när jag har skrivit den här boken så är det två frågor som egentligen har styrt mig. Det första är, hur kunde det bli så här? Och det andra är, vad fan kan vi göra åt det här? Så det har varit liksom det som har styrt mig. Så där finns ju du har petat lite på drivkraften i mitt skrivande när du börjar med min bakgrund. För jag tror någonstans också, jag har ju en vetenskapsteoretisk syn som utgår lite från det här som Gunnar Myrdal sa i objektivitetsfrågan, att man kan inte bedriva samhällsvetenskap utan att påverkas av sina värdepremisser. Och därför tycker jag det är viktigt att de här grunderna också kommer fram. Jag önskar att fler som skriver böcker och fler akademiker är tydliga med sina värdepremisser. Liksom. För oftast när jag har läst utredningstexter och böcker av det här slaget, så finns de där värdepremisserna mellan raderna. De är inte klart uttalade och så gömmer man sig bakom en slöja av objektivitet. Och när jag skrev det här tänkte jag att nej, det ska jag inte göra. Jag ska vara tydlig med min utgångspunkt och mitt ursprung.
Jag tänker så här att den här titeln, vi ska ju prata om din bok, det är en stor kärna i det här poddavsnittet. Och Niklas är ju vår välfärdsutredare och expert då, från kanske mer en akademisk liksom utgångspunkt på det som hände här. Vi ska komma in på det. Men jag tänker att titeln på din bok, Vi är inga maskiner, vi är inte maskiner. Det har ju en koppling också till Kiruna, eller hur då, gruvstrejken?
Ja, alltså längst fram i demonstrationståget när gruvarbetarna strejkade en kall vinterdag i december, så gick ett plakat där det stod Vi är ej maskiner. Och från talarstolen så sa många gruvarbetare att det här handlar inte bara om lönen och arbetsvillkoren, det handlar också om människovärdet. Det är så viktig fråga. Och när jag tittar på sjukförsäkringsfrågan och mina erfarenheter av att ha jobbat med den, så säger jag att ja, men det här handlar också om människovärdet. Det är grundläggande. Och när man är uppvuxen som jag i norra Tornedalen och har haft erfarenheterna av gruvstrejken runt omkring mig under hela min uppväxt, så kändes det naturligt att koppla tillbaka till den där typen av, jag skulle vilja kalla det för någon form av facklig humanistisk utgångspunkt. Det vill säga den där insikten som utgår ifrån att ja, men vi är faktiskt människor. Alltså
våran
arbetskraft sitter fast i en människa. Och en av kapitalismens man säger djupaste drivkrafter, det är att förtingliga det mänskliga, kommersialisera den mänskliga tillvaron. Och fortfarande så kan vi se att den drivkraften är i högsta grad i verksamhet, nästan i högre utsträckning nu än när jag blev sjuk, va? Så att jag tycker att den här frågan, den där devisen som fanns på plakatet, det döljer en djupare facklig insikt någonstans som jag ville lyfta fram. Så därför heter boken så där.
Det är en väldigt bra titel. Jag tänker så här, du har jobbat i LO och tidigare då TCO under decennier. Och om man börjar med egentligen grundfrågan här då, vad är egentligen idén med en sjukförsäkring?
Ja, idén det är ju att vi tillsammans ska kunna försäkra oss mot att förlora vår arbetsförmåga om vi blir så sjuka att vi inte kan jobba. Det är den grundläggande idén och varit sedan början av 1900-talet. Så det är egentligen en försäkringstanke. Att vi samlar våra resurser, vi lägger av lite av vår lön i en pott. Och om det är så att någon av oss har otur, snubblar eller råkar ut för en arbetsolycka eller en allvarlig sjukdom, ja, men då finns vi där och sträcker ut en hjälpande hand. Vi vet inte vem det är imorgon som kan behöva den hjälpen. Så jag skulle nog vilja säga att en bärande idé i socialförsäkringstanken är ju egentligen ordet solidaritet. Att vi tillsammans bär våra sociala risker, så att säga.
Och då kan man ju säga så att om man istället säljer försäkringar på en marknad så kommer det bli dyrt för människor som har riskabla jobb. Det kommer bli dyrt för människor som har kanske genetiska anlag för vissa sjukdomar och så vidare och så vidare och så vidare. Så det här är ju, alltså det är inte, det är en försäkringstanke, men försäkringstanken bygger liksom på just den här humanismen och solidaritetstanken som gör att vi, alltså istället för att förtingliga människans sårbarhet genom att göra den till en vara, så försöker vi istället att bära den gemensamt.
Ja, det där tror jag är jätteviktigt, och det är någonting man sällan diskuterar när man pratar om sjukförsäkring. Nu pratar jag över Daniel här. Daniel var på väg att ta ordet, men jag kan inte låta bli. Det där är så intressant. Alltså den där tanken på att i den allmänna försäkringen så sprider vi ju på riskerna. Vi polar riskerna i den allmänna försäkringen mellan olika kategorier av människor som har olika höga sjukdomsrisker.
Yes.
Och det där gör man inte en privatförsäkring, utan där har man en riskgruppsuppdelning. Så att de som har lägre sjukdomsrisker, de får också antingen en lägre premie eller bättre kvalitet på försäkringen.
Yes.
Och ska vi föra över det här som är allmänt till exempelvis avtal, så finns det en jättestor risk att de grupper som har hög förhandlingsstyrka, låga sjukförsäkringsrisker, de som egentligen behöver sjukförsäkringen minst, också får de bästa lösningarna.
Ja, där kommer det bli toppen, och det är ju en sån risk vi ser alltså i tilläggsförsäkringar som kopplas till olika avtalsgrupper och sådär.
Alltså jag tänker, det funnits en debatt i rätt många, och ni är inne på det här med försäkringsgrejen, alltså det är ju en viktig grej att det här är ju, alltså sjukförsäkringen, det är alltså begreppsutredning här bara. Det finns ju ett antal försäkringar som samhället håller på med, och det kom på 30, 40, 50-talet och framåt. Med egentligen välfärdsbygget så kom ett antal försäkringar, man började med folkpension, man liksom la till barnbidrag efter kriget och så vidare. Ett antal, det är liksom sociala skyddsnät. Men de här skyddsförsäkringarna då, de är ju verkligen försäkringar. Ja. Och så finns det då när Fredrik Reinfeldt, som vi kommer komma in på fler gånger här under det här avsnittet tror jag, när han då förde ett krig egentligen mot sjukförsäkringen framför allt, men även A-kassan, då fanns det liksom en retorisk poäng från höger att kalla det här för bidrag. Man ville ta bort bidragen, bidragsberoende, att människor lever i bidragsberoende. Och så får man en bild av liksom människor som i princip då, lite Thatcherism, sådär, som Thatcher körde på 80-talet, eller Reagan, de sådär, welfare queens som bara liksom sitter och suger sugrör ur statskassan. Liksom. Medan det egentligen handlar om det är kassörskan eller vårdbiträdet eller busschauffören eller byggjobbaren som har jobbat 35 år, 40 år, och sen så pajar ryggen, pajar axeln, man får en förslitningsskada, man blir utbränd, man är helt enkelt deprimerad, eller man är helt enkelt utsliten i kroppen, och så har man då i alla dessa år betalat en ganska stor del av sitt löneutrymme till en kollektiv försäkring. Och så kallar de det bidrag.
Men det där måste man ju också lägga in i sitt sammanhang. Man får inte glömma bort ordet klass här. För det Reinfeldt och gänget gjorde, det var ju någon form av klassanalys faktiskt. Men det var en klassanalys uppifrån. Alltså när den svenska sjukförsäkringen byggdes ut, då byggde man ju en allians mellan olika löntagarkategorier, arbetare, tjänstemän och så vidare. Alltså jag skriver om det i boken, den här så kallade inkomstbortfallsprincipen eller standardtrygghetsmodellen. Det var ju oerhört viktig för att hålla ihop arbetarkollektivet. Och det var också en strategisk tanke från de socialdemokratiska reformatörerna. Att man ville liksom koppla andra löntagarkategorier än enbart de som organiseras i LO-förbund till välfärdsstaten. Och det är egentligen grunden för den socialdemokratiska välfärdsmodellen, eller den nordiska välfärdsmodellen som vi pratar om ibland. Och det där såg ju Reinfeldt och högern. Så att när de gör på det där sättet att de delar upp olika löntagarkategorier mellan varann, och när de angriper det här systemet, så handlar det om att de ytterst vill skapa en lojalitet hos tjänstemän och akademiker uppåt. Medan den nordiska välfärdsmodellen bygger på en lojalitet mellan de olika löntagarkategorierna. Och det skapar ju också på något sätt, som jag skriver i boken, sådana här snöbollseffekter som gör att arbetarrörelsen får en större legitimitet, vilket gör att man ytterligare kan bygga ut systemet och så vidare. Och det Reinfeldt och Borg gjorde, alltså väldigt tydligt 2008 när de reformerade sjukförsäkringen, eller jag vill inte använda ordet reformera, men när de förändrade sjukförsäkringen, så då byggde de precis motsatt lojalitet. De rullade igång en snöbollseffekt i andra riktningar.
En kontrarevolution.
I någon bemärkelse alltså, skulle man kunna kalla det för det.
Ja, som även den fick snöbollseffekter, för det som händer då när människor inser att de inte kan lita på socialförsäkringssystemen i lika stor utsträckning, då börjar människor tänka att hur ska jag då trygga mig i händelse av att jag skulle bli sjuk? Ja, men då blir det väldigt attraktivt att spara privat till så kallat fuck you-kapital eller fuck off-kapital. Och så har man då modellerat om de här kompenserande gruppernas intressen, så att istället för att de är investerade i de generella välfärdssystemen, så är de istället investerade i en politik för låg kapitalbeskattning istället. Så då har deras intressen har sammanflätats med den ekonomiska elitens.
Och det där är oerhört listigt uträknat.
Ja, det är...
Och arbetarrörelsen måste ju också göra motsvarande listiga analys. Och där tycker jag att det brister lite alltså under de senaste decennierna, vilket framkommer om man läser min bok.
Alltså, du har skrivit den här boken. Niklas, du håller på med en bok om klasskollisioner. Jag skrev en liten bok för ett par år sedan nu som heter Vad hade landet gjort? Där jag lyfte fram en grej jag skrev för massa år innan där om privatiseringstrappan. Hur man liksom avvecklar välfärdsstaten när man helt enkelt... Man sänker skatter, man skär ner i de offentliga, till exempel skolan, så att medelklassen hellre vill sätta sina barn i en friskola. Och så inför man då valfrihetssystem som gör liksom att i princip segregation är affärsidén. Segregationen är det man gör i alltså en nedmonterande en välfärdsstat som får mindre och mindre resurser och mindre möjlighet att upprätthålla god kvalitet. Där blir det fria skolvalet, det fria äldreomsorgsvalet och så vidare. Det blir ett sätt att antingen bara känslan av det eller också kanske reellt då att kunna upprätthålla viss kvalitet. I friskolor kanske man slipper sätta sina barn i skolan med invandrarbarnen eller de stökiga arbetarbarnen eller vad det nu är. Och i försäkringssystemen så blir det liksom att man kanske då...
Alltså, vad ska vi göra med det här?
Ja, alltså, hur går det inåt?
Fienden är välorganiserad. De kan till och med borra i väggarna när vi försöker prata här. Ja, vi tog en kort paus här. Det var liksom antingen var det högern eller så var det partiledningen som borrade i väggen här. De kommer säkert återkomma här när Kjell är igång. Men vi pratar om det här med liksom privatiseringstrappan som jag har skrivit om. Som egentligen är idén om att man borgerlig reformism, högerreformism, hur man stegvis skapar förväntningar om att privata lösningar är det som liksom lönar sig. Min idealbild av det här, det är liksom det här när Obama höll på med liksom Obamacare, alltså fri sjukvård då i USA 2008 och framåt, kanske var 2009-2010, när vita arbetare, förmodligen då liksom idag i Sverige hade de varit LO-medlemmar, som helt enkelt protesterade mot den här demokratiska vänsteridén att man skulle ha en allmän sjukförsäkring, därför att de hade redan kanske i trots och svårt armod stått upp för sin egen sjukförsäkring i 20-30 år. Och varför skulle någon annan jävel få det gratis över skattsedeln? Och för mig blir det där bilden av hur man monterar ner. I Sverige har vi fortfarande ett system där solidariteten liksom är möjlig. Men att det är lätt att konstruera ett system där var och en först och främst kanske delvis tvingas, men sen också då har man ett stigberoende att man ser om sitt eget hus. Och i Sverige då, där är vi på tröskeln till att skikta medelklassen kanske hellre vill ha skattesänkningar för att själva privatisera och betala privata lösningar. Vad tänker ni om det? Vi är alla inne på det här i olika sätt i våra böcker.
Alltså, jag tycker ju att den här bilden som du målar i boken om Melander är väldigt bra och går att tillämpa på många andra områden också. Och ser man på välfärden så tror jag också att man kan addera alltså någon form av drivkraft eller mekanism som driver den här processen neråt så att säga på din trappa. Och det handlar om att man väldigt medvetet från högerns sida arbetar för att skapa brister i de här välfärdssystemen. Och när man skapar brister då uppstår efter ett tag ett missnöje. Och då kommer de här kapitalstarka grupperna med en lösning. Ja, men privatisera. För ut det här på marknaden. Och där har vi lite av drivkraften. Och jag tycker nog att man kan märka det också i sjukförsäkringsfrågan. Men där handlar det i väldigt stor utsträckning om att tillgodose ett kapitalstarkt särintresse som är väldigt starkt, som sällan är uppmärksammat i samhällsdebatten, nämligen de stora försäkringsbolagen. Och när vi glider neråt för den här trappan när det gäller sjukförsäkring och socialförsäkringar, det som då händer, det är ju att vi steg för steg också överger den här nordiska socialdemokratiska välfärdsmodellen och hamnar allt närare de modeller som man har i de anglosaxiska länderna eller ute på kontinenten, va? Och då är det inte länder som modeller som i samma utsträckning som den nordiska välfärdsmodellen håller ihop löntagarkategorierna, utan där får man så att säga en försäkringslösning utifrån vilken grupp man tillhör, vilken yrkesgrupp man tillhör eller om man tecknar upp sig på den privata marknaden.
Och det här är det enda sättet som högern kunde vinna det här på, för att om man tittar på stödet för den svenska välfärdsmodellen så har den kontinuerligt har den haft väldigt, väldigt starkt stöd. Vi har aldrig folkomröstat om välfärdsstatens framtid. Vi har aldrig haft valkampanjer med undantag då av alliansregeringen 2006 som har handlat om detta. Utan det har ju liksom, man har ju istället för att säga att det här är vårt politiska program, vi vill införa en annan typ av välfärdsmodell, så har man finjusterat systemet på ett sådant sätt att de här självförstärkande processerna satts igång. Och sen så tror jag att en viktig komponent här var det som Daniel var inne på innan, att vi måste ju kalla det här för att kunna slå in den här kilen i löntagarkollektivet mellan de som kan tänka sig tjäna på ett mer privatiserat välfärdssystem och de som lämnas därhän, så måste vi stigmatisera de grupperna. Och det gör man ju genom att man pratar om att det här är människor som finns i utanförskap, det här är människor som hellre ligger på sofflocket.
Det är någon annan,
så det är den icke-produktiva delen av befolkningen. Och jag menar, för mig då, för dig också, det jobbet som du har haft, Kjell, vi har ju varit väldigt, väldigt mycket kontakt med människor som har fått sjukpenning indragen. Och det är inte människor som har befunnit sig i något utanförskap, utan det är människor som har jobbat i vården, i dagligvaruhandeln, som har liksom burit upp samhället i arbetarklassyrken. Utan de här yrkena så skulle samhället omgående kollapsa. Och sen när kroppen inte pallar längre, ja, men då heter det att man befinner sig i ett utanförskap och man ska etiketteras som lat, för att annars så går det ju inte att rättfärdiga de här reformerna.
Och utanförskapsbegreppet är ju också så listigt formulerat så att man, precis som du säger, Niklas, så stigmatiserar man de som står utanför här i utanförskapet. Men det finns också en grundläggande tanke bakom det begreppet ideologiskt. Och det är ju att man utgår ifrån att det är självklart att alla vill minska utanförskapet, säger man. Det låter inte bra.
Nej, det blir som att man hjälper dem genom att göra det sämre för dem.
Ja, men precis, va. Och ska man hårdra det där begreppet så innebär ju det egentligen att vill man minska utanförskapet och få det ner det till noll, ja, men avskaffa välfärdsstaten. För det utanförskapsbegreppet egentligen mäter, det är inte de som står utanför och är fattiga, utan det mäter, det är de som finns i socialförsäkringssystemen. De finns i någon form av utanförskap, va? Ja, men plocka bort socialförsäkringssystemet så har man plockat bort utanförskapsproblematiken. Och när man säger så inser man också hur absurt det här begreppet är och hur ideologiskt laddat det egentligen
alltså,
är.
Alltså det som också är grejen är den att, precis som du är inne på, Kjell, att om man definierar grundkonflikten i samhället inte som en klassfråga om villkor egentligen, fördelning av kakan, utan det finns ett innanförskap och ett utanförskap, nästan som i Game of Thrones, där några är på andra sidan muren, några är utanför muren, några är osvenska, några är inte i arbete. Då är också varje innanförskap är bättre än varje utanförskap. Alltså, det spelar ingen roll om du då till slut cyklar runt med pizza och får 2 kronor om dagen. Det är bättre än att du är, sysslolös i sjukförsäkring eller a-kassa i väntan på arbetsträning, omskolning, arbetsmarknadsutbildning. Alltså detta att man definierar som att varje innanförskap är bättre än att, medan all forskning visar att förmodligen är det väldigt bra för människor att om man nu blir av med jobbet, till exempel arbetslös, eller att man blir tillfälligt då skadad eller sjuk, att man då helt enkelt har de här trygghetssystemen så att man sen kan komma tillbaka så fort som möjligt till ett arbete som är produktivt. Medan man de sista 20-30 åren har man ju liksom, man skapar, och det är inget fel liksom på städjobb, och det är inget fel på, man skapar liksom en marknad av jobb som är mindre produktiva än de jobb som vi behöver mer av, industri och välfärd.
Ja, jag hade en tanke där som dök upp hos mig, och det är att alltså bakom det här så leder det, alltså det här leder ju också till en ökad ojämlikhet, va? Och när ojämlikheten ökar, då samlas rikedomar och ekonomiska resurser i samhällspyramidens topp. Och de rikedomarna, man skulle kunna kalla det för någon form av överskottskapital. Alltså det kapitalet söker ju en avsättning. Och det är bland annat det kapitalet som har blåst upp den finansiella sektorn och enligt IMF gjort kapitalismen mer instabil. Men det kapitalet söker också andra utvägar, och en utväg är just att öppna upp de här offentliga systemen. Då får man ju egentligen ny mark att kolonialisera igen. Va?
Ett nytt Norrland.
Ett nytt Norrland i så att säga socialförsäkringssystemen att kolonialisera. Och det här måste vi också se. Det är en sån här strukturell kraft som finns i kapitalismen. Alltså kapitalismen tenderar att skapa ojämlikhet, och motkraften till det heter ju facklig organisering och välfärdsstat. Därför att då tar man ju utifrån det här överskottskapitalet som egentligen är destruktivt för samhällsekonomin, sprider ut det på fler och får en dynamik och tillväxt i hela samhällsekonomin. Och sjukförsäkringsfrågan är också en del av det här. Man måste liksom plocka in de olika välfärdsfrågorna i ett, tror jag, liksom bredare strukturellt perspektiv.
Det är alltså en annan grundtanke som fanns med alla socialförsäkringssystemet var ju att man skulle med ett teoretiskt begrepp avkommodifiera arbete. Det vill säga man skulle göra arbete mindre till en vara som köps och säljs på en marknad. Och det gör man genom att göra livet lite drägligare för dem som av ett eller annat skäl inte arbetar. Det är ju så att om valet när man går till arbetsgivaren är att antingen tar jag det här jobbet eller så kommer jag svälta ihjäl ganska omgående. Ja, men då kommer man inte ha några höga löneanspråk. Men om man vet att det finns en grundtrygghet där, så kan man ställa lite hårdare krav, och de där överskottskapitalet kan fördelas jämnare i befolkningen. Och det är ju så, det är berättelsen om det svenska 1900-talet som tyvärr tog slut på 1990-talet.
Om jag lägger till någonting där, så tror jag också att det är viktigt att säga att, ja, men det finns också, hur ska jag uttrycka mig här, alltså det finns kumulativa krafter som vi inte pratar om, alltså sådana här snöbollseffekter som vi inte pratar om riktigt. Alltså ser vi på ojämlikhetsutvecklingen, så kan vi konstatera att i de anglosaxiska länderna så är det ju ofta ökade löneskillnader som driver ojämlikheten. Men tittar vi på vårt land och de nordiska länderna, så är det inte riktigt så. Vår kollektivavtalsmodell har stått ganska väl emot, även om den också har försvagats, så har den stått ganska väl emot. Hos oss är det framförallt välfärdsnedskärningar, alltså nedskärningar i välfärdsstaten, som driver ojämlikhetsutvecklingen.
Och, då ska kapital, man ju veta, och kapitalbildning.
Ja, precis. Och kapitalinkomster som beskattas väldigt lågt. Va? De två olika faktorerna är viktiga att lyfta fram. Va? Och då ska man veta att tittar man tillbaka till de senaste decennierna, så har ju ojämlikheten ökat snabbast i vårt land, även om vi fortfarande jämför med många andra anglosaxiska länder ligger bättre till när det gäller jämlikheten. Så har ju ojämlikheten ökat snabbast i Sverige jämfört med andra länder. Och det har med det här att göra. Det är liksom en politisk kamp det där.
Precis, och det här är på något sätt, jag hittade några siffror här i en artikel i både i Arbetet och sen i Svenska Dagbladet, att 1989 så lades 6,7% av vår BNP i Sverige på sjuka och funktionsnedsatta av statsbudgeten då. Och 2022 så var den andelen 2,3%. Alltså 2/3 av liksom stödet till de funktionsnedsatta, som inte har blivit färre utan är ungefär lika många, har då minskat, och det är den lägsta då andelen sedan 1980, alltså det år när Sverige också råkade vara som mest jämlikt. Och 1990, om man tittar på hela socialförsäkringssystemet, så var det runt 1990 så var det 10% av BNP, och återigen då 2022 så var det 4,1% av BNP. Alltså vi satsar allt mindre på sociala skyddsnät. Vad tänker du?
Nej, men där ska vi vara medvetna om att vad är det för socialförsäkringssystem som har minskat då? Ja, men det är inte så jättemycket barnbidrag till exempel.
Föräldraförsäkringen har inte försämrats.
Nej, precis. Utan de här breda systemen som påverkar alla, ja, men de är ganska politiskt riskabla att giddra med. Men däremot när det är de här grupperna som man kan anklaga för lättja, ovilja att arbeta, improduktivitet och så vidare och så vidare.
Arbetarkvinnor och arbetare. Ja,
precis. Det är ju de grupperna, det är där man har skurit ner. Så, och här finns det ju, för högerretoriken idag är ju att bidragsberoendet liksom hämmar en hämsko på den svenska ekonomin och fler blir bidragsberoende. Det där är bara liksom, det är ju lögner. Snarare så är det så att tack vare nedskärningar så är socialförsäkringsskyddet sämre.
Ja, och det där snacket om bidragsberoende är ju oerhört märkligt, för tittar man på Försäkringskassans siffror och så slår man ihop det som är socialförsäkringar och bidragssystem och så jämför man olika länder, då visar det sig att Sverige ligger på 19:e plats i Europa, ja, om man relaterar till bruttonationalprodukten. Alltså 19:e plats i Europa. Vi ligger långt efter de övriga nordiska länderna, vi ligger efter Frankrike, Tyskland och så vidare. Alltså då har man jämfört 33 europeiska länder. Sverige ligger på 19:e plats och här pratar högern om det höga svenska bidragsberoendet. Och då drar de med både socialförsäkringar och bidragssystem över den kanten. Gör man det så hamnar vi alltså väldigt, väldigt lågt i ett europeiskt perspektiv.
Och varje undersökning jag tar del av då, där vi har liksom bland de sämsta och minst generösa A-kassorna i hela Europa och OECD, vi har minst en liten annan fråga med vårdplats i Europa. Det är som att vår välfärdsstat, vi lever fortfarande i en känsla och en bild av att vi har världens bästa välfärdsstat, jättehöga skatter, stor jämlikhet, men sanningen är ju att vi har ju verkligen halkat efter här, och många andra länder som kanske låg sämre till 80, tidigt 90-tal, de har antingen behållit sina system, sina utjämnande system, eller till och med utvecklat dem som Nederländerna och vissa andra länder gjort, och inte minst de nordiska länderna. Jag tycker Niklas, du har ju liksom varit med bland annat när LO och Arenagruppen släppte Kjells utmärkta bok. Delar du liksom bilden som Kjell har av utvecklingen här? Kan du också säga, vad är det som har hänt med sjukförsäkringen och de här skyddsnäten då, de sista decennierna här?
Nej, men jag tror att mycket ligger i det vi har snackat om så självförstärkande mekanismer. Tack vare skicklig politisk ingenjörskonst har man skurit ner i de gemensamma systemen. Människor har känt ett behov av att kompensera för detta med privata lösningar. Då har man liksom byggt ett stöd för lågbeskattning, för privata försäkringar, privata skolor, liksom, som vi har sagt, massor med olika...
Och som jag tycker man ska inte glömma bort, alltså, den utveckling vi har haft på bostadsmarknaden, där man i storstäderna, inte minst Stockholm, har sålt av kommunala hyresrätter. Man läser ibland artiklar om folk som 30 år senare kan klippa ut 10 miljoner. De köpte för 1 miljon, säljer för 11. Stora bostadsrätter, sjuor på Södermalm och sådär. Klart, det finns väldigt många människor, inte minst i dagens föräldrageneration så att säga, som är på vägen i pension, som har gjort liksom ett livsklipp på sin villa, sitt radhus eller sin bostadsrätt. Och som har väldigt mycket pengar. Och de pengarna är ju på ett sätt en... För de människorna, den här, det är ju dem, de behöver inte ha någon privat försäkring, för de har 5 miljoner i buffert eller kan lägga om lånen.
Det är liksom nya pensionssystemet att bostadsinvestera. Så är det ju såklart. Och sen då samtidigt så har i alla fall det socialdemokratiska partiet i stor utsträckning köpt in sig eller accepterat problemformuleringarna för detta, så det har inte funnit en stark politisk motkraft. Det är liksom LO och Vänsterpartiet som har varit de eviga kritikerna.
Och enskilda LO-förbund då,
LO-förbund har gjort ett fantastiskt jobb med att driva de här frågorna. Så det har också funnits en ganska bred ideologisk hegemoni i den här frågan. Och nu, jag menar, 2020 fick vi förändringar som inte var tillräckliga på långa vägar, men som för första gången på 20 år tog oss åt rätt håll igen. Idag har tidigare regeringens utredningen kommit med förslag på att stupstocken ska tillbaka. De här förbättringarna som genomfördes 2020, de ska försvinna. Och det kommer återigen liksom bli kamp.
Alltså Kjell, inte det här ett stort jävla svek från Sverigedemokraterna om det här blir verklighet?
Ja, i boken går jag ju igenom vad Sverigedemokraterna lovade inför sista valet. Va? Och det var ju långt ifrån det här. Utan man skulle ju gå i motsatt riktning. Alltså man la ju sig medvetet väldigt nära LO-förbundens förslag. Va? Att ytterligare förstärka sjukförsäkringen. Och det man nu föreslår, det är ju ett dråpslag. Det är en återgång alltså till, jag skulle vilja säga att det är en återgång till 2008. Alltså det är flera decennier tillbaka i tiden, och utredaren som presenterade det här förslaget, han kallade det också för en återgång. Alltså det är en återgång till Borgs och Reinfeldts rehabiliteringskedja som gjorde att allvarligt sjuka människor tvingades till Arbetsförmedlingen och söka jobb. Där kom de in alltså med rullator, vissa satt i rullstol och så vidare.
Vissa hade dött.
Ja, och cancerläkare skrev på DN Debatt att nu tvingas deras patienter uppsöka Arbetsförmedlingen fast de är så sjuka att de knappt kan ta sig dit. Va? Och där var vi alltså 2010, alltså efter den här rehabiliteringskedjan när den hade fått verka några år.
Alltså om man bara ska ta liksom den långa historien så här. Nu får ni, det är ni experterna här. 1930-tal och framåt, socialdemokratin ihop med progressiva, ibland andra borgerliga partier som liksom viker sig för arbetarrörelsens krav, men socialdemokratin och fackföreningsrörelsen driver igenom då socialförsäkringar liksom egentligen för att stärka arbetarklassens position och utjämna, och vi har pratat om det här, alltså helt enkelt utjämna med klasser och se till att liksom människor inte behöver bli fattiga för att de blir sjuka. Det helt enkelt stärker liksom i princip arbetets värde. Så.
Ja, alltså där skulle jag vilja flika in att den stora systemskiftet kommer egentligen efter andra världskriget. Alltså man hade en hel del idéer före första världskriget under 1930-talet. Gustav Möller var en av dem som tecknade dem där. Men sen kom kriget och då satsades väldigt mycket resurser på mobilisering och militär. Va? Och man kunde inte göra den här typen av reformer som man ville. Men efter andra världskriget då kommer ju de här stora reformerna. 1955 får vi allmän sjukförsäkring och i slutet på 50-60-talet kommer ATP. Och så de stora systemen byggs ut, men det sker i stor utsträckning efter kriget, även om tankarna var tänkta redan före, så att säga.
Och alla de här systemen drivs egentligen på av fackföreningsrörelsen, och sen får de igenom det liksom genom Socialdemokraterna och liksom ofta stödjer kommunisterna naturligtvis det här då i riksdagsarbetet. Men liksom det drivs på. Sen har man liksom en 90-talskris, en del av de här systemen då försämras i vissa fall tillfälligt, i vissa fall permanent, inte minst arbetsskadeförsäkringen och sjukpensionen och så vidare. Man förstör en del av de här försäkringarna. Det är liksom den stora helikopterbilden. Och sen egentligen så i viss mån kanske man reparerar en del saker då under Göran Persson sista år, men det är mycket måttligt. I princip så är det verksamheter före bidrag. Sossarna liksom, försämringarna på 90-talet får liksom, de får ligga kvar. Och sen kommer dråpslaget 2006. Reinfeldt vinner valet, han ska sätta folk i arbete, arbetslinjen ska råda. Och sen så kommer, som vi varit inne på då, smällen 2007-2008. Man inför stupstockar, man försämrar det här. Sen då, efter inte minst då, dels massa människor som drev den här kampen, de utförsäkrade själva och liksom deras familjer och massa gräsrotskämpar, fackförbunden, Kjell Rautio, Niklas Altermark. Så då, det du var inne på här, Niklas, så repareras då lite grann under corona och lite grann efter lång kamp, efter nästan 8 år med socialregering, så reviderar man lite grann så att det nästan blir på gränsen till anständig. Mm, och gränsen. Nu ska det bort.
Ja, så kan man sammanfatta det. Och det blir, där blir, då ska man vara medveten om att mellan 2015 och 2020, vad händer då? Jo, då försämrar Socialdemokraterna systemet ytterligare. I stor utsträckning beror det här såklart på att de alliansregeringarna...
Nu börjar de borra snart.
Ja, exakt. Alliansregeringarna satte på plats ett system som tillät att man skruvade åt ännu hårdare. Så. Och under hela den här perioden så liksom hovrar sverigedemokratiska riksdagsledamöter i sjukas Facebookgrupper och berättar, och man, eftersom Annika Strandhäll är ansvarig minister, så hatar man detta någonting fruktansvärt, och man skulle aldrig göra detta själva, och man lovar vitt och brett. Så det är ju precis som Kjell säger, att Sverigedemokraterna har ju använt sjukförsäkringen, i viss mån arbetslöshetsförsäkringen, som profilfrågor, där man har beskrivit sig som garanten. Så. Och nu verkar inte det vara värt ett enda dugg.
Jag skulle vilja säga att man har exploaterat ett berättigat systemiskt nöje.
Exakt så är det.
Alltså, Sverige, det passar ju in i Sverigedemokraternas retorik runt omkring det här ordet systemkollaps. Men man har inte haft något förslag egentligen, eller man har inte haft någon vilja egentligen att göra så mycket, men exploatera.
Det har varit liksom, de vill bara förbättra det, oklart hur. Men de är för en bra sjukförsäkring och nu har de bytt fot.
Ja, de kommer med konkreta förslag när de faktiskt inte kan påverka så mycket. Och nu kan de påverka. Nu kan de rulla tillbaka de här förslagen som den här utredningen har lagt på bordet.
De kan döda rubb och stubb. Det finns inget riksdagsstöd för de här utredningsförslagen om inte Sverigedemokraterna köper dem.
Ja, precis. Men samtidigt måste man också komma ihåg att status quo, alltså utgångsläget före de här förslagen, var ju inte heller bra.
Nej.
Alltså det finns ju mycket, mycket kvar att göra innan man har reparerat det här trasiga systemet som sjukförsäkringen är, va? Alltså jag lanserar en del förslag i min bok och de kan vara ganska omvälvande, men jag tror det behövs stora så att säga, systemförändringar.
Men de tar vi mot slutet när det är plats för visionerna. Jag tänker liksom grotta i det här liksom. Ni har ju skrivit artiklar om det här. Alltså vad är det i princip då? Nu kom det nya direktiv idag. Stupstocken kanske kommer tillbaka. Det blir liksom i princip det här liksom att man kan utförsäkras fast man är sjuk och har läkarintyg. Och, alltså, jag tänker att det här är klassiskt någonting som de som drabbas allra hårdast och oftast är ju liksom människor i arbetarklassen med tunga jobb, utsatta positioner i allt. Ensamma morsor med deltidsjobb, låga inkomster. Alltså stressen i sig får ju liksom utväxta i sjukdomar på ett annat sätt. Man kan ha grejer i kroppen som slås ut. Alltså man får sjukdomen på grund av stress. Man får det på grund av den här latenta stressen. Fattigdom är dåligt på alla sätt. Det är liksom inte undersköterskan som jobbar deltid som går på gymmet oftast, utan det är oftast liksom bättre bemedlade människor med, liksom, med både bättre inkomster och bättre arbetsmiljö. Men liksom, de som kommer drabbas hårdast av den här nya SD- och moderatpolitiken är liksom arbetarklassen. Men det är ju också någonting väldigt mänskligt där. Det är ju också någonting, alltså cancer, svåra sjukdomar, olyckor. Alltså det här är ju inte bara en arbetarklassfråga. Det här är ju verkligen någonting för de breda löntagargrupperna. Att jag tycker att det finns ju någonting oerhört, liksom, det finns någonting i det här som är att väldigt många kommer drabbas. I olika perioder kommer man behöva de här systemen. Men när man väl använder de här systemen, då är man som mest utsatt och då är man ensam. Finns det någonting i det där? Att det här är inte en kollektiv... Alltså nu finns det en oerhört stark kollektiv kamp i de här grupperna som mot alla odds liksom organiserar sig och driver den här kampanjen. Men det är någonting jävelusigt att ta oss när vi är som sjukast. Då ska man upptäcka, då ska den övre medelklasspersonen med ganska hygglig lön upptäcka att fan, här fanns inget sjuk. Min cancer kunde inte foga sig i de här tidsgränserna. Det kanske behöver 2 år, men jag fick bara 1 år. Ska jag söka jobb nu?
Mm. Nej, men här, alltså jag tänker 2. För det första tänker jag på, det finns ju en trevlig, eller 3 jävla ord. Det finns en skitbra avhandling som heter Potinfär, heter den. Det är ett jobb att vara sjuk, som är skriven av Johan Kalusa. Och han liksom går igenom och analyserar allt man måste göra bara för att ha en chans att få sjukpenning, hur mycket koordineringsarbete det är, ensamheten man känner. I mina egna vetenskapliga studier så har jag ju intervjuat massor med människor i de här situationerna som beskriver hur man känner att man befinner sig i en negativ spiral där man liksom anses vara tillräckligt frisk för att jobba. Kroppen säger nej. Man vet att det här kommer sluta med att jag blir av med rubb och stubb och man ser ingen väg ut. Så det är en oerhörd liksom förtvivlan. Och sen, precis som du säger Daniel, så att jag intervjuar ju många människor som kommer från liksom en trygg medelklasstillvaro, det är 2 bilar, det är villa, man blir sjuk, man blir utförsäkrad, man blir av med sin SGI. För att man ska kunna få någon ersättning när man har blivit av med sin SGI så måste man ju såklart sälja av huset, man måste sälja av bilarna. För det enda stödet som finns att få ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd.
Eller socialbidrag,
ja, som det heter. Som det brukar heter heta. I folkmun. 22 000 människor är det på det ungefär som idag har socialbidrag. Och där de inte har det för att de har liksom en social utsatthet eller sådär, utan den utsattheten de har är att de har ett läkarintyg på sjukskrivning, men de får inte sjukpenning av Försäkringskassan.
Precis, det finns någon form av, jag skulle vilja kalla det socialfallande ångest långt in i tjänstemannagrupperna och akademikergrupperna. Och jag kommer ihåg när det här förslaget kom 2008. då var jag faktiskt en av de som läste alla remissyttranden. Jag gick igenom varenda remissyttrande. Och jag har aldrig efter det upplevt en sån kritik från remissinstanserna som det var då. Alltså det var inte bara LO som kallade det här för utförsäkringskedja. TCO kallade det för utfasningskedja. Försäkringskassan själv sa att ja, men om man inför de här snäva tidsgränserna som ni tänker göra, då kommer människor att ramla mellan stolarna. Då kommer människorna att fara illa. De statliga myndigheterna, expertmyndigheterna hade en förödande kritik mot det här systemet. Likväl genomför man det. Alltså det tyder på att det här var någonting som man hade tänkt ut ifrån början. Och jag har ju förstått efteråt när jag har grävt lite i det där att mycket av de här förslagen kom inte från Socialdepartementet utan de kom från Finansdepartementet, Anders Borg. Rehabiliteringskedjan låg ganska färdig och klar i hans skrivbordslåda när de tillträdde.
Frågan var liksom inte hur ska man få folk att må bättre och komma jobb snabbare utan helt enkelt hur ska man spara pengar så att vi kan göra jobbskatteavdrag. För att det var också så att de här försämringarna betalade ju en del av jobbskatteavdragen.
Ja, ja, så var det ju självklart. Och det var man ju helt explicit med. Det var ju ideologin här att de som jobbar ska få det bättre och de som inte jobbar ska få det sämre. Och sen har det ju funnits hela tiden en liten klick i huvudsak nationalekonomer som har pratat väldigt mycket om incitament eller drivkrafter att arbeta. De har inte varit en del av den sjukförsäkringsforskningssfär som finns i Sverige som jag är en del av. Och alla är liksom inte vänster som jag är utan det finns en bredd där. Men det har funnits en ganska omfattande kritik från ja, men alla olika hörn i det forskningsfältet mot det systemet vi har. Men så finns det den här lilla klicken. Och som av en händelse så är det precis där vi hittar de två utredarna som utses för att presentera den utredning som har kommit idag. De har argumenterat för striktare sjukförsäkring i 15 års tid.
Det är ingen tillfällighet och samtidigt måste man ju också säga att det de gör och föreslår det är ju någonting som inte bara går tvärs emot LO utan det går ju också tvärs emot TCO och SACO.
Absolut.
Alltså här står hela löntagarkollektivet egentligen enat bakom de här förändringarna som de vill plocka bort. Det tyckte både TCO och SACO och inte bara LO var bra va? Mm. Så att man utmanar ju hela löntagarkollektivet och det är viktigt nu att vi som jobba med de här frågorna, lyfter det och mobiliserar runt omkring det här. Och jag tänker på det här som du sa Niklas om att även tjänstemannagrupperna är utsatta. Alltså jag upplever när jag jobbar på TCO som välfärdsutredare, då pratar jag med många av de här som blev utförsäkrade och fattiggjorda, alltså tjänstemän som tjänar ganska väl. Och jag kommer ihåg en hel del samtal där de sa så här till mig att ja, men det här är så skamligt så jag berättar inte det här åt någon annan än åt min fru och vi håller det inom familjen. Inte ens min granne vet att jag är långtidssjukskriven. Utan det var, jag kommer ihåg speciellt en man sa att ja, men på morgonen så hoppar jag i bilen och åker till biblioteket. Och mina grannar tror att jag åker till jobbet. Alltså så stigmatiserat.
Det är som en Lynch-film liksom.
Ja, alltså det är ganska, alltså det säger rätt mycket om hur stigmatiserat man upplevde att man var. Va?
Och det här är, det var ju helt i linje med hela den, det politiska samtal som etablerades under de första åren på 2000-talet och vi pratade jättemycket om bidragsfusk och vi pratade jättemycket om välfärdsberoende och där vi då det började framställas om att om jag är sjukskriven eller om någon av er är sjukskrivna så är inte det här en fråga för samhället utan det är ett individuellt misslyckande.
Men det är också så här, jag vet Björn Jonsson som väl är kollega med dig nere i Lund, han visade ju då, det var ju den här liksom i slutet på 90-talet när det blev en våg av sjukskrivningar, det blev en våg av utslagning liksom så, då fanns ju en debatt liksom senare då om att vi hade enorma sjukskrivningstal. Och han kunde visa att det här var ju inget mirakulöst utan det var ju också en konsekvens delvis av liksom att man hade såna enorma nedskärningar i välfärdsstaten och att ja, du kan säkert det här bättre Niklas, men alltså att det finns en, politiken är väldigt benägna att liksom egentligen man har en dolkstötslegend på något sätt. Här finns några som håller på att äta oss ur huset. Här är något, det är någon konspirationstänkning där. plötsligt blir folk sjuka. Och då kan man inte tänka att här liksom, finns det någonting vi ska göra i arbetsmiljön, eller hur har kvinnorna i välfärden, eller hur har de utbrändhet eller så vidare. Eller är det egentligen bara som, jag, om jag minns rätt, Björn Jonsson visade, att det är egentligen bara att fler är sjukskrivna längre?
Ja, alltså det han pekade på, att när den här debatten först dyker upp liksom 90-talet, framförallt 2000-talet, så feltolkar alla statistiken. Alltså det vi ser konsekvenserna av är att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen slutar fungera. Och det är därför...
Den som Kjell fick då 1989-90.
Exakt. Och sen så ska man vara medveten om att sen så används just alltid en stigande sjukpenningkurva så, för att motivera nedskärningar. Oh, titta vad alarmerande utvecklingen har varit mellan 2012 och 2015.
Men vi har aldrig lagt mindre pengar på det som samhälle, ja, men det är modern tid, vilket vi pratade om för en stund.
Det är en statistisk bluff, Daniel. Det som händer är att sjukersättningarna liksom, det blir svårare och svårare att få sjukersättning, och när folk inte får sjukersättning, då kommer de ansöka om sjukpenning istället. Så tittar man på de här två systemen ihop, då finns det inte längre någon ökning. Nej. Det var exakt så. Nej. Det var 2015.
Ja, precis. Alltså det är väldigt mycket myter i det här som jag tycker Björn Jonsson åskådliggjorde, och det han väldigt tydligt visar. Lite
och Niklas
som,
i sin bok, och du i din bok nu.
Ja, försöker göra.
Alltså, sammantaget har man nästan en avhandling här om, eller två avhandlingar om liksom...
Ja, kanske. Men samtidigt tror jag det är också sådär att, nu kom jag av mig lite här.
Förlåt.
Jag hade någon tanke, men jag drog sig iväg av Daniels tankespår. Lite så här tror jag att man ska tänka. Det finns en sociolog som heter Sigmund Bauman som säger att alltså kärnan i man säger, den moderna kapitalismen, det är att man systematiskt försöker individualisera strukturproblem. Och det var precis det man gjorde i början på 2000-talet i Sverige. Man sa att det här handlar om individernas attityder, det är fusk och överutnyttjande. När det egentligen, precis som Björn Jonsson och många andra akademiska forskare visade, var en systemkrasch. Alltså det var rehabsystemet som kraschade. Och det gjorde att människor blev kvar i sjukförsäkringen i mycket längre tid. Yes. Hade det varit attityder och individernas arbetsvilja, men då hade vi haft en betydligt mer epidemisk spridning också bland de korta sjukfallen. Men det var framförallt den långa sjukfrånvaron som förklarade de här sjukpenningtalssiffrorna, sjukpenningtalet och så vidare. Va? Och det där måste man, tror jag, ha med sig, liksom, att det finns en inneboende tendens att hela tiden individualisera strukturproblem. Och det är ju också en del av, man säger, nyliberalismens ideologiska fundament. There is no society, sa Margaret Thatcher. Jag tror det är viktigt att ha den bakgrunden med sig.
Men det är
också
det jag menar med dagstödslegenden på något sätt. Liksom att man helt enkelt måste konstruera liksom en bild av att här är någon hund begraven. Här är någonting fel. Det är någonting sjukt. Medan att egentligen då ofta handlar om liksom helt normala utvecklingstendenser, eller att summan som man betalar ut går upp beror ju på liksom att det blir fler människor i Sverige, och så kan man säga att det aldrig varit större summor som betalas ut, nej kronor nej, men som andel av BNP är det mindre. Men jag tänker så här, det finns ju en smärtpunkt i din bok, och det finns en smärtpunkt liksom, och det är socialdemokratin och arbetarrörelsens förhållande till den här frågan. För det är en sak att högern skär ner och Reinfeldt gjorde det, och sen har man kanske svårt då att se att liksom reparera det här. Men det finns ju någonting som kallas för 9,0-målet, och det finns ju som en historia om liksom hur i din bok då, om hur liksom hur arbetarrörelsen liksom hittade inte rätt spår i den här frågan, och för dig är det en ganska viktig ett blindskär i arbetarrörelsens historia. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, alltså varför trampar man så snett i sjukförsäkringsfrågan? Det är ju en fråga som jag funderar rätt mycket på, alltså under min tid som välfärdsutredare. Och på boksläppsseminariet sa jag att jag tror att det finns tre förklaringar. Den första förklaringen, det är att man blev väldigt ekonomistisk. Alltså man köpte in väldigt mycket av de här tankarna om att vi behöver en stram ekonomisk politik som lanserades på 90-talet, framförallt av Assar Lindbeck och Lindbeck-kommissionen, va? Arbetarrörelsen byggde en identitet runt omkring att man var den bästa på att spara i ladorna. Den som är satt i skuld är inte fri, sa Göran Persson. Alltså det där med att våra rikshushållare blev en del av den socialdemokratiska stoltheten. Och det gick för långt. Och det gjorde att när borgarna skar ner i sjukförsäkringen så reparerar man inte sjukförsäkringen. Utan man lät den ligga på en ganska låg nivå. Därför att man var rädd att det skulle generera utgifter i statskassan. Och man gjorde det dessutom på ett väldigt listigt sätt. Alltså Borg och Reinfeldt använde ju den så kallade allmänna löneavgiften som jag beskriver ganska ingående i boken, att föra över resurser från de sociala försäkringarna in i statskassan så att de kunde sänka skatten. Och det där tycker man att det borde vara självklart att Socialdemokraterna skulle uppmärksamma och att fackföreningsrörelsen också skulle uppmärksamma. Men det som då händer, det är att Magdalena Andersson i valet, jag tror 2018, gör på samma sätt. Efter att hon via 9,0-målet har minskat utgifterna i sjukförsäkringen, det vill säga kastat ut sjuka från systemet, så sänker hon sjukförsäkringsavgiften och så höjer hon den allmänna löneavgiften för att skapa reformutrymme. Och då, när man gör på det sättet, då kan man ju inte heller kritisera, så att säga, borgerligheten, därför att då har man ju själv haft fingrarna i syltburken. Och det där är en smärtpunkt och har varit en smärtpunkt för mig som välfärdsutredare i flera år, va, som jag har velat lyfta upp. Och jag tycker att här finns det anledning till självkritik, inte bara från det socialdemokratiska partiet utan också från fackföreningsrörelsen. Därför att det här är ju faktiskt system som finansieras av att vi avstår vårt löneutrymme. Och när man gör på det här sättet att man sänker de sociala avgifterna som vi sätter för att få ett socialförsäkringsskydd och så höjer man allmänna löneavgifter som egentligen inte är en social avgift utan en skatt, då beskattar man löneutrymmet. Så det här går ju rakt in i konflikten mellan arbete och kapital. Alltså det man sitter och förhandlar om, alltså i avtalsrörelsen. Alltså fackföreningsrörelsen skulle också ha ett intresse av att lyfta det här mycket, mycket tydligare än vad man har gjort. Nu har man gjort det här och var. Och man måste ändå vara ärlig och erkänna att den enda som har lyft det här är ju faktiskt fackföreningsrörelsen. Men från politiskt håll har det varit helt tyst.
Men det innebär alltså i princip att vi pratar här om nedskärningar, försämringar och människor som kastas ut ur en försäkring. Och det är ju alltså så att den här försäkringen, man kan få en bild av det, den går oerhört dåligt, den går med stora underskott, det måste täckas upp här, vi måste göra någonting, det finns ett krisläge. Det är liksom bilden också som målas upp hela tiden, att det är så stora utbetalningar och det här vi pratar om är liksom det som hände på 90-talet och 00-talet. Men i själva verket är det ju så att det här systemet har ju överskott. Och ja. Det är det överskott. Men vi betalar in sociala försäkringsavgifter, de här 31,42% eller vad det är för någonting, socialavgiften helt enkelt, som dras på vår lön, som dras så att, över lönesumma, men som betalas in av arbetsgivaren om vi är anställda med A-skatt, och den ska ju gå till sociala försäkringar i tanken, men eftersom vi har sänkt ersättningarna så mycket så blir det pengar över. Och alltså, det är det du beskriver. Ja, då justerar alltså, man upp den här allmänna delen som inte går till försäkringen.
Det som händer någonstans det är ju att visst, alltså man tittar på 2000-talet så går många av våra socialförsäkringssystem i överskott. Men när det överskottet har funnits där ett tag, då sänker man de sociala avgifterna. Men samtidigt som man gör det så har man hittat en mekanism att föra över pengar till statskassan genom den allmänna löneavgiften. Så den höjs i motsvarande grad som den sociala avgiften sänks. Och så har det sett ut väldigt tydligt. Jag har ett diagram i min bok där det egentligen är ett kryss. Alltså där man ser att sjukförsäkringsavgiften sänks med ungefär lika mycket som den allmänna löneavgiften höjs.
Exakt så är det. Och det här är ju inte superförvånande då om man betänker vad är det för klimat eller vad är det, under vilka förutsättningar verkar våra politiker? Jo, de verkar under ett självpåtaget finanspolitiskt ramverk som bakbinder en och gör det omöjligt att bedriva politik som inte är skattefinansierat. Höja skatter är impopulär politik och det har ju i alla fall socialdemokratin varit ganska ointresserad utav, i alla fall att göra det som så pass stor utsträckning som skulle behövas. Så då måste man hela tiden leta efter utrymme i statskassan om man vill lova en familjevecka eller om man vill lova någonting annat. Så att det här är ju också en konsekvens utav alltså den finanspolitiska tvångströja vi har satt, krängt på oss.
Precis. Dels det, och sen det vi har pratat om tidigare, också det här med att det socialdemokratiska partiet har blivit väldigt räddhågset, både politiskt och kommunikativt. Alltså det här, den här tanken om att man inte vill utmålas av högern som ett bidragsparti.
Absolut.
Det är liksom de två sakerna tror jag är de absolut viktigaste sakerna. Men sen tror jag det finns en tredje sak. Och det är det som Daniel har pratat om tidigare, det som kallas för stigberoende. Ja. Alltså det uppstår en självförstärkande mekanism både inom de politiska organisationerna men också i myndighetsstrukturen. Och du har ju tittat rätt mycket på vad som händer på Försäkringskassan.
Ja, där finns det stigberoende kan jag säga. Exakt så är det. Och det, alltså begreppet stigberoende, det handlar ju om att när man väl har slagit in på en politisk väg och investerat politiskt kapital i det och när institutionerna börjat formas.
Muskelminnet på något sätt.
Exakt så är det alltid enklare att bara fortsätta på den stigen. Får jag slänga upp en fjärde hypotes om,
ja, absolut,
om socialdemokratin här? Jag har ju varit runt och föreläst mycket när min bok kom 2020 för fackklubbar, också för arbetarkommuner och pratat om detta. Och det är ju slående vilket gap som finns i det socialdemokratiska partiet. Folk tycker ju, de socialdemokratiska gräsrötterna tycker att det här är förfärligt, va? Och det gör ju att man funderar kring, ja, okej, hur kan det komma sig att den opinionen inte får genomslag i partiet? Och då tror jag att en mekanism som finns i organisationer generellt och i socialdemokratin också är ju att om man liksom går ut och kritiserar den här politiska riktningen, så tror jag att människor vet om att man bränner sin politiska karriär. Att det kommer göra det svårare att avancera inom partiet, att liksom säga att det här var ett stort politiskt misstag. Och det gör ju att man skapar en organisation där det blir väldigt lågt i tak. Socialdemokratin hade nog gärna haft 9,0-målet ogjort. Man förlorade ju jättemycket på det, man fick en svekdebatt. Sverigedemokraterna växte jättemycket i de väljargrupperna där man alltid har varit superstarka. Och förutom då några röster i fackföreningsrörelsen så var det ingen som vågade säga detta. Och då tycker jag också att det finns frågor att ställa kring, okej, vilket utrymme finns det för intern kritik i det här partiet?
Det där tycker jag är en viktig fjäder som du lyfter och som jag också försöker lyfta i boken. Alltså den där förmågan till självkritik som någonstans också har att göra med det du säger. Alltså i en folkrörelse så finns det ju liksom en syn på samhället och politiken som hämtas utifrån arbetsplatserna, va? Inom fackföreningsrörelsen exempelvis. Och när den där folkrörelsekraften försvagas, då träder andra krafter in. Jag skulle vilja addera en till förklaring som jag lyfter i min bok, men som jag inte har valt att lyfta på presskonferensen. Och det är att jag tror också att det finns ett glapp mellan bas och överbyggnad i socialdemokratin, alltså mellan medlemmarna och de förtroendevalda, som har vidgats väldigt mycket de senaste decennierna. När folkrörelsekraften har minskat, då har lobbyindustrin rullat in. Och vi ser väldigt mycket övergångar från den socialdemokratiska ledningen till olika typer av lobbyföretag. Och jag brukar säga att lobbyföretag fungerar lite som inverterade folkrörelser. Det är de kapitalstarka särintressenas påverkansorganisationer. Och när socialdemokratin häftar fast sig vid lobbyindustrin, då häftar man också fast sig vid den kapitalistiska maktstrukturen. Och då blir man mindre samhällskritisk. Och då tappar man lite kontakten med gräsrötterna.
Och då sammansmälter eliterna, så att man i princip får, och sen får man en byråkratisering och akademisering av liksom kanslier, och så blir det liksom mer presskommunikationsavdelningar och så vidare, och så blir man mindre benägen att lyssna neråt, och så istället ska folk där nere lyssna på förut ledningens budskap. Alltså jag tänker på liksom, vi har pratat ganska länge och väl här, om man liksom, till slut handlar det om de här systemen och hur de utformas som vanliga människor, och det som just nu verkar genomföras av den här borgerliga regeringen vi har, eller det som genomfördes på 00-talet och ännu tidigare då, de här försämringarna. Vad är det som händer med människor? Hur drabbas människor när det här? Vad är det som kommer konkret hända? Eller som, om vi ska tala om det vi vet någonting om, så att säga. När de här systemen gjordes om då, av Reinfeldt till exempel då på 2000-talet. Vad var det som hände då? Hur går det till när man blir sjuk? Om man liksom, det är ju människor som drabbas av det här.
Nej, alltså jag... Ja, jag kan börja. Jag har pratat...
Jag kan kompa och fylla på.
Ja, vi har...
Spela en basgång här. Liksom,
ja, jag lägger basgången så får du lägga riffet sen. Då. Jag analyserade 450 på ungefär livsberättelser i mitt forskningsprojekt som handlar om detta. Vad jag har fått i var kvalitativa intervjuer. Och alltså det första som händer när är ju att folk blir av med sin ekonomiska ersättning. Många kommer då försöka arbeta. För en hel del kommer det fungera skapligt och man kommer bli frisk ändå fast man återgår i arbete innan man har blivit helt frisk eller innan läkaren tycker man ska återgå i arbete. Men de som får det jäkligaste är ju de då som inte har kapacitet att arbeta. Och där ser vi att de blir ju beroende, ekonomiskt beroende av sina anhöriga, oftast av en partner. Man lånar pengar, man säljer av tillgångar. Men den minst lika viktiga delen är ju psykologiska eller psykiska lidandet som man slängs in i. Alltså man upplever det som ett så här radikalt ifrågasättande. Man känner sig anklagad och man känner sig väldigt, väldigt maktlös. Man känner att det här är en situation som bara kan bli sämre och sämre för mig. Jag har inte förutsättningar att bli frisk när jag är ekonomiskt stressad och måste kriga mot myndigheterna. Och det är ju välkänt från rehabiliteringsforskningen att stress inte är optimalt oavsett var man ska rehabiliteras ifrån. Så att många metaforer som återkommer i min forskning är att man beskriver det som att man hamnar i ett svart hål eller en rutschkana ner till helvetet där man inte vet hur man ska klamra sig upp igen. Det är den typen av situationer. Och jag kan ju säga det att liksom, det fanns ju, utav de här personerna jag intervjuade så lever ju inte alla idag. Det är ju suicidtankar återkommer ganska frekvent i den här populationen utav de som drabbats hårdast.
Det är nog de allra tuffaste samtalen som jag har haft som facklig utredare någonsin. Det är alltså när jag pratar med människor som befinner sig precis i den här situationen som du beskriver, Niklas. Och några av dem har sagt till mig när vi har pratat att det här samtalet som vi nu har, det är det sista som jag kommer att ha. Och de flesta av dem där har inte jag hört av. Några har återkommit och sagt att jag kämpar fortfarande på, men det finns många där som antagligen gjorde verklighet av det de sa. Va? Och det är så oerhört smärtsamt att ha den där typen av samtal. Det tar flera dagar innan man överhuvudtaget kan fungera på sin arbetsplats igen när man hör de här berättelserna. Och en del av de här berättelserna handlar också om, jag tycker du var inne på det, Niklas, lite om könsperspektiv. Alltså många, när jag började jobba på LO som välfärdsutredare, många av dem som ringde kom från fackförbundet Kommunal. Och en del av dem berättade att nu är det på det här sättet att jag lever i ett äktenskap med en man som är våldsam och dessutom missbrukar alkohol. Och nu när jag har utförsäkrat från sjukförsäkringen så är jag ekonomiskt beroende av honom. Men jag kan inte skilja mig. Jag har inte råd att skilja mig. Och den vanmakten som de beskriver, den häftar fast på en när man har ett sånt samtal.
Jag pratade med både Unison och Roks, alltså de som driver kvinnojourer. Och de beskrev ju att det här är ett ekonomiskt beroende. Är liksom... utav en våldsam partner, det blir ju ett maktmedel som gör det mycket, mycket svårare att stötta i huvudsak kvinnor då som behöver bryta upp.
Vad säger ni till dem som beskriver den socialdemokratiska välfärdspolitiken som ett förtryckarorgan som förtrycker människor, kväver friheten, skapar bojor, skattestöld och så vidare? När ni beskriver det här, och jag håller ju med er naturligtvis, så är det ju liksom, det är ju motsatsen det här, när man skapar de här fattigdomsfällorna, det är då och man skapar den här situationen där människor, ja, liksom det enklaste sinnebilden, liksom en person som har fått en cancerdiagnos och där behandlingen inte är färdig och man är för svag för att arbeta och man tvingas söka jobb. Eller man tvingas vara kvar i en relation med en partner som är frisk och kan arbeta. Alltså, det blir på något sätt på allvar när man diskuterar den här frågan.
Och det är ganska absurt också att högern pratar om att öka frihetsgraderna och skära ner de här systemen. Och att det skulle vara bra för vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Det är väldigt absurt. För tittar man på alltså de konkurrenskraftmätningar som är gjorda, jag skriver om en del om det i min bok, så visar det sig att det är precis de länderna med stor välfärdssektor, relativt sett högt skattetryck, som är de mest konkurrenskraftiga. Det är de samhällena som håller ihop. Det är där man får en mer dynamisk arbetsmarknad. Och tyvärr är det så att det är den modellen som vi de senaste decennierna har varit på väg att lämna. Alltså vi blir mer lik de här länderna som har lägre konkurrenskraft på grund av att ojämlikhetsmekanismerna ökar, va?
Nej, vi håller på, jag håller helt med, vi håller på att riva sönder framgångsreceptet. Och samtidigt känner jag också på ett bara så här... Ja, men humanistiskt plan, att det inte är värdigt. Det är inte värdigt ett samhälle att inte ta hand om varandra. Det är inte värdigt ett samhälle att var och en ska liksom stå själv när vi är som mest utsatta. Vi människor definieras av att vi alltid behöver varandra. Och då borde vi också bygga samhällsstrukturer som gör oss möjlighet att göra det.
Jag tänker så här, om vi ska avsluta i lite mer optimistisk ton så att säga. Kjell, om vi tänker att om några veckor här i första maj, arbetarrörelsen är på tårna, man bestämmer sig för att man med kraft ska vinna valet 2026 med en progressiv liksom, agenda för bättre välfärd och bättre sjukförsäkring ska vara en kärna i det här. Vad borde man göra då? Vilka reformer borde man genomföra?
Alltså, jag tror att arbetarrörelsen måste skapa entusiasm som man gjorde när man byggde välfärdsstaten genom att vara väldigt konkret. Det här och det här vill vi göra. Alltså, man måste rulla fram konkreta reformer. Då skapas liksom entusiasm, då skapas tilltro. Jag tror att arbetarrörelsen måste lämna sin fastlåsning vid one-liners, slagord och kommunikativ retorik och borra i samhällsproblemen ordentligt. Och när man gör det så plockar fram konkreta reformer. En sån reform som man skulle kunna göra nu på första maj för att skapa entusiasm hos löntagarna, det är att väldigt tydligt säga att nej, men vi avskaffar karensavdraget. Det är den första reformen vi kommer att genomföra om vi får politiskt inflytande. Det tror jag skulle skapa förtroende hos fackföreningsrörelsen. Sen har jag en rad andra reformförslag i min bok också som man skulle behöva göra. Men det har blivit på något sätt en sån där symbolfråga som är väldigt viktig när det gäller tilltro till arbetarrörelsen.
Jag tänker så här, nu när regeringen då, den här högerregeringen vi har tillsammans med SD langar fram en utredning då som pekar på en väldigt stor försämring av dagens ändå ganska dåliga sjukförsäkring som vi har pratat mycket om här. Finns det en risk att det är en inbyggd liksom smart lösning att man målar upp en riktigt stor försämring med stupstock och så vidare liksom. Och sen så har man kanske då redan planerat att man det värsta kanske inte genomförs. Och sen så kommer man säga att vi SD då, arbetarnas vänligaste parti,
stoppade stupstocken.
Kan det finnas en sån fara i tangentens riktning? Det är väl naturligtvis bra om man stoppar den, oavsett vem som gör det. Där är jag verkligen pragmatisk. Klassgrejen får man inte liksom, det är på riktigt för människor.
Ja, det är liksom alltså att avskaffa, att återinföra stupstocken, det har inte varit på tapeten tidigare i det som har läckt från den här utredningen. Nu finns det där och det är ju... Det vi ska ha med oss är att om Sverigedemokraterna går ut och säger vi stoppade stupstocken, men resten av den här utredningens förslag går igenom, så har man inte, då har man bidragit till att aktivt försämra sjukförsäkringen markant, så skulle jag säga.
Och SD har ljugit mot det man lovade i valet.
Jag tror man kommer att säga ungefär att ja, men utan oss hade det blivit ännu värre. Det är det som är liksom den retoriska taktiken i det här någonstans, tror jag. Jag har också följt den här utredningen och försökt förstå vad de ska föreslå innan de la förslagen på bordet. Och det som har läckt hittills tyder ju på att man har adderat det här med att uppstocken. Och jag tror att alltså man ska inte underskatta de här krafterna som vill skära ner i välfärdsstaten. De har varit väldigt listiga de senaste decennierna och de kommer att fortsätta vara listiga. Så jag delar den där synen. Jag tycker inte det är konspirationsteoretiskt att tänka så. Jag tycker att det är att utgå ifrån de historiska erfarenheterna.
Det är alltså, allt kallas ju för konspirationsteoretiskt. Det finns ju en jättelitteratur om att det är så här politiskt reformarbete går till. Och sen så tror jag att förvisso så behöver vi som vill bygga upp sjukförsäkringen också vara lite listiga i vårt liksom politiska ingenjörskap. Men det vi också behöver är att vi behöver bygga breda allianser, för att vår styrka är inte lobbyister, det är inte liksom politiskt finlir på det sättet, utan det är att bygga maktresurser och bygga breda allianser av stora liksom grupper i samhället, att folkbilda och förklara att det här kommer försvaga Sverige, det här kommer göra din grundtrygghet sämre, och liksom köra med det tåget.
Jag tror det där är viktigt, för att läser man min bok och ser att där finns det ju ändå några framsteg där fackföreningsrörelsen tryckte på, så handlar det i väldigt stor utsträckning att i de punkterna så var LO, TCO och SACO eniga och drev det här framåt. Det fanns en bred löntagarallians bakom de här kraven, och då lyckades man driva igenom det trots att det inte fanns någon vänstermajoritet i riksdagen. Man ska komma ihåg att borgerligheten har ju faktiskt haft riksdagsmajoritet i 17 år efter 2006, va? Men man hade en socialdemokratisk miljöparti i regeringen då. Hade inte de haft det här löntagartrycket i ryggen, så hade de inte kunnat göra de här justeringarna som man gjorde i slutet av förra mandatperioden och som de nu vill rulla tillbaka.
Och med det kan man säga då att politiskt opinionsarbete från vänster kan löna sig?
Ja, jag tror det är det. Jag har svårt att se någon annan väg framåt.
Då stannar vi där. Tack för det här samtalet. Det här var den 20:e avsnittet av Starta pressarna, och det trodde vi nog inte för ett år sedan när vi började det här. Tack Kjell Rautio som har skrivit den lysande boken Vi är ej maskiner. Tack Niklas Altermark, vår egen välfärdsforskare. Jag heter Daniel Suhonen, och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.